All livets härlighet av Alice Lyttkens. Tukthuset. Den 17-åriga pigan Stina Pilgren lämnade tillsammans med sin moster husmamsellen Anna Andersdotter en vacker septembermorgon anno 1778 Ekelunda by. De satt i greve Ekestocks bekväma reskaross med livkusken Sverker på bocken och den sammes bror vid hans sida. Stina kände en stor lättnad av att få lämna Ekelunda, att bli befriad från mera lidande, från hot och skräck. Inte ens hennes mäktiga moster, husmamsellen på Ekelunda slott, kunde längre ge henne det skydd hon så väl behövde. Men nu kändes det förvisso tryggt att ha henne vid sin sida när hon skulle tillträda sin nya städsla som barnpiga i Stockholm. Av sitt nya härskap hade hon fått tillstånd att ha med sin egen 10 dagar gamla flicka, som var frukten av det lönskaläge slottets herre, grev Fabian Ekestock, med allehanda finter hade lockat den oskuldsfulla lilla pigan till. Men inte nog med det. Han hade också lämnat en annan av sina horungar i hennes vård. En knappt veckogammal flicka som i lön hade fötts i Ekelunda prästgård utav en grevlig hovfröken. Med en viss förtröstan såg Stina fram emot sin nya tillvaro. Och grev Ekestocks samvete var fullt till freds när han i oändlig godhet och ömsinthet hade ordnat denna städsla åt henne hos en högt ansedd och förmögen grosshandlare vid namn Dellerstedt och den sammes hustru. En familj som enligt hans uppgift var så angelägen att få en pålitlig barnpiga åt sin lilla dotter att de lät pigan ta med sig tvenne nyfödda ungar. Han var helt simpelt glad som lärkan i skyn över arrangemanget och hans så kallade samvete var stillat och förnöjt. Och Stinas förväntningar var kolorerade i ljusa färger. Samtidigt smög emellertid en smärtsam känsla genom hela hennes varelse. Det var bittert att så orättvist ha blivit utslängd från sin tjänst som huspiga på slottet. Från sitt hem och sin moster i densammas kammare i ena slottsflygen. Bli skild från sin älskade gosse, från barndomsvänner och släkt i byn. Men all denna ofärd hade den vettlöst svartsjuka grevinnan Ekestock ställt till med. Efter ett 3-årigt äktenskap var hon alltfort barnlös, vilket gjorde henne förgrämd och bitter. Den vackre och firade unge greven hade gift sig för hennes pengars skull och efter giftermålet fortsatt sitt lättsinniga liv med otaliga amorer. Genom skvaller från tjänarna hade grevinnan fått reda på grevens och Stinas hederstunder i en av slottets gästkammare, varvid hon greps av ett vanvettigt raseri mot den vilseförda pigan. Ut ur slottet skulle hon, och greven fick böja sin stolta nacke inför hennes vilja och pengar. Nog var det en grym orättvisa alltid. Stina hade inget ont gjort, utan under falska förespeglingar av grev Fabian blivit lockad upp i slottets gröna gästkammare. Under försäkringar om att det han gjorde med henne inte var farligt, utan alldeles naturligt. Oskuldsfull och ovetande som slika ting, dess like så underdånig som det anstod en piga gentemot husbonden, hade hon låtit sig förföras, och under de ömmaste försäkringar att så inte skulle ske, ändå blivit rådd med barn. Den rasande grevinnan Louise slog halvt ihjäl den stackars Stina och körde henne ur huset. Hos jordegumman mor Elin i byn föddes Stinas flicka. Sedan återupprättade grev Fabian sin heder som ädling och riddersman med att låta Stina bli amma även åt den horunge som föddes i prästgården. Allt nog, när hon satt där i vagnen med den ena ungen i famnen och moster Anna med den andra och rullade iväg mot Stockholm, kände hon en befrielse så stor att hon hade kunnat sjunga. Men plötsligt blev hon ledsen och fick tårar i ögonen. Att hjärtat var sorgset ville hon emellertid inte visa för moster Anna, som nära nog var knäckt av hjärtebarnet Stinas olycka. Anna var ett slags ståndsperson. Mäktig husmamsell på Ekelunda, oumbärlig och vittberömd för sin kokkonst. Ända tills hon av jordegumman Morelin fick besked om hur det stod till med Stina syntes hon okuvlig i livets alla skiften. Men när hennes högfärd fick slikt ett slag tycktes kraften rinna ur hennes lekamen och märgen ur hennes ben. Att grev Fabian inte hyllade sanningen, det hade moster Anna otaliga bevis på från hans tidiga barndom, då hon hade inträtt som en ställföreträdande.